Ja, hej på er alla från min sida också. Idag så vill jag tala till er om frihet. Varför just detta så är som redan idag och många andra söndagar så sjunger vi ganska mycket om frihet. Jag vet inte om ni har reagerat på det. Men jag reagerade på det här för en tid sedan. Och så började jag fundera att ja, vad är det vi sjunger om egentligen? Att frihet har ett namn. Friheten finns där du är, alltså Gud. Han har gjort oss rena, rättfärdiga. Bara hans nåd sätter oss fria av sanningen, den vi sjöng idag. Jesus kom för att ge oss frihet och bara du gör mig fri. Många fina sånger. Ni får ju fundera på melodierna här nu i ert huvud. Medan. Och Bibeln talar också om frihet en hel del. Det står till exempel i Galaterbrevet 5:1. Att i den friheten har Kristus befriat oss. Så jag börjar fundera på det här. Att vad är det för frihet det handlar om? Vad är det egentligen innebär, det här med frihet? Men för att få ett litet grepp om vad folk tänker och tycker att frihet är. Så inte nu är bara mina egna funderingar. Så gjorde jag en liten gallup här innan skolan tog slut för våra årskurs 9 elever. Och så frågade jag dem att vad tycker ni? Vad är frihet? Och en har svarat att inte gå i skola. Så jag tänkte okej, men det får vi ju leva ut här. Eller vissa i alla fall. Men de tyckte att man får leva utan att någon andas en i nacken. Inga gränser. Att du inte är fånget i något. Att du får vara dig själv. Att du får gå och göra enligt din egen vilja. Och du har bestämmande rätt över dig själv. Tycker ni att det här stämmer? Det låter som frihet, visst. Och slår man upp ordet frihet i Svenska Akademins ordlista så definieras det så här. Det är ett fritt tillstånd. Ett tillstånd som inte belastas av något oönskat. Och tillåtelse. Synonymet till frihet är självständighet, oberoende, självstyre, obundenhet. Och motsatser är då förtryck, bundenhet och beroende. Och som nu kom fram i den här min lilla gallup och det som jag tänker att kanske många tänker då man tänker på frihet är att få göra det man vill och hur man vill. Ingen bestämmer över mig, ingen sätter gränser utan jag kör mitt race och gör som jag vill. Men är det så? Får vi göra som vi vill? Det är kanske min stora fråga idag. Vi anser oss bo i ett fritt land, eller vad? Vi har ingen diktator som bestämmer över oss och sånt. Och vi har en hel del friheter i vårt land. I normala tider då det inte är pandemi på gång så får du komma och gå som du tycker. Du får röra dig fritt. Men du får ändå inte lämna landet hur som helst. Du får inte klappa, åtminstone inte österut tror jag du får liksom kliva in över gränsen helt fritt. Tycka att här har jag frihet och rätt. Och du får inte heller bryta in dig till ställen, hem till folk eller till lokaler. Bara för att tycka att jag har frihet att röra mig. Vi har också yttrandefrihet. Jag får stå här och säga saker. Du har rätt att säga dina åsikter. Du får skriva insändare. Du får delta i debatter och diskussioner. Men ändå får du inte säga helt vad som helst. Då kan du lätt bli anklagad för ärekränkning. Och särskilt i dagens samhälle känns det som att man får vara lite försiktig med vad det är man går och säger. Särskilt offentligt. Så vår frihet och våra handlingar är på ett sätt begränsade. Det finns lagar, det finns förordningar som styr över oss. Men de här lagarna finns ju också där för vår trygghet. För att vi ska få må bra. För att vi ska ha säkert. Vi har trafikregler för att folk inte ska köra hur som helst. Och orsaka en massa fara till exempel. Och en av mina elever i den här gallupen sa också att till frihet hör regler och ansvar. Och jag tyckte jag var ganska smart. Det är ju så. Och man kan fråga sig att en människa som får göra vad hon vill helt utan begränsningar verkligen fri. Eftersom våra handlingar får konsekvenser och i värsta fall till och med leder till att vi förlorar vår frihet. Du kan göra bort det riktigt illa och så sitter du inlåst och är inte så fri någon mera. Och då jag blev och funderade på det här med frihet så insåg jag att det här samma gäller ju i Guds rike. Det finns en del lagar och förordningar, om man nu vill kalla det det, eller restriktioner som vi behöver följa, underordna oss för att vi ska må bra och på riktigt vara fria. Jag är en släkting som sa en gång att jag får ju vad jag vill för Jesus älskar mig. Men det stämmer ju tyvärr inte riktigt. Eller kanske vi får, men ja. Paulus han skriver till församlingen i Korint att allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Och på ett annat ställe säger han också att allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Alltså du har en frihet i princip att göra allt. Men är det sen bra för dig? En annan fråga. Och Petrus han skriver: ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud. Så vi har ett ansvar med vår frihet och vad vi använder den till. Författaren till Hebreerbrevet skriver också att vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så att vi får leva? Och det här kan ju låta paradoxalt, lite så här motstridigt. Men friheten kommer inte från att vi gör motstånd mot en massa restriktioner. Vi liksom är rebeller och tycker att vi bryter mot allt. Utan friheten kommer från att vi underordnar oss de rätta restriktionerna. Det tänk på en bild som får i en hage. Där mår de ju bra, har det tryggt och sådär. Men frihet tänker jag så att de är ju instängda, men de har lämnat porten öppen. Men de väljer att bli kvar. För man inser liksom sitt eget bästa. Att här innanför dessa staket så att säga så. Här mår jag bra, här är jag trygg. Här är det gott att vara. Och sticker man iväg så vet man ju inte vad som möter en. Och vår frihet, den är ett resultat av att vår vilja kommer i linje med Guds vilja. Och att vi kultiverar de rätta begären. Inte våra själviska begär, utan att vad är det Gud vill av mig? För att vi sen ska kunna älska honom och älska andra människor. Och vi blir verkligen fria då vi är fria för någonting. Inte bara fria från saker och ting, utan för att göra någonting. Till att tjäna Gud och andra. Och Gud har ju skapat oss alla med ett syfte. Det är kanske en av de här principerna i dagens värld som vi kan underordna oss. Att vi är skapta. Och Gud finns, han är vår skapare. Och han har skapat oss som sagt med ett syfte. Och vi upplever frihet då vi upptäcker detta syfte. Och jag tänker på de här instrumenten till exempel. Deras syfte är ju att skapa musik. Men jag som inte är så duktig som de som spelar här. Går jag och börjar plinka här så blir det mest oljud och ofrid. Jag tror att ni blir lite olustiga av att liksom banka. Jag tänker, men jag har ju frihet att spela här och få det att låta. Men det blir inte så bra. Utan för att skapa bra musik så behöver man underordna sig ett system av noter, harmonier och saker. Och då man har lärt sig det, och en som är duktig musiker, en duktig pianist, så kan ju ta det där och sen improvisera, ta det liksom till en högre nivå. Men han är ändå liksom begränsad på ett sätt till det, hur den där pianot till exempel fungerar. Så på samma sätt är det med oss. Att vi finner vår frihet då vi underordnar oss ett visst system, vissa regler, restriktioner, om vi vill kalla det så. Vi läste konstatera att motsatsen till frihet är bundenhet, att man är fast i saker. Så vad är det då vi blir fria från eller fria till? Och jag vill ta upp tre saker, det finns säkert fler. Men tre saker som jag nu kommer att tänka på och som vi faktiskt sjunger om i våra sånger också. Vad vi blir fria från. Och det första är frihet från synd. Ordet synd betyder att missa målet. Skjuter du pil så är det tänkt att du ska pricka måltavlan. Och skjuter du förbi så har du missat målet. Och om vårt mål är att ha relation med Gud, att få evigt liv i himlen, att kultivera goda relationer, bygga församling, så får synden oss att missa målet. Och vi kan ju tycka att vi är fria och göra en hel del saker. Men då kan vi fråga oss, får de här sakerna oss att gå mot målet eller missa det? Och jag läste en diskussion mellan två män, jag läste en bok. Så sa den ena mannen, han var alkoholist. Och han sa att jag får dricka om jag vill. Så svarade den andra, ja visst får du det, håller med. Men är du fri att låta bli? Vi kan tycka att vi är fria, vi är tillstånd att göra saker. Men då kan vi fråga oss, är vi fria att inte göra? Är vi fria att låta bli? Paulus skriver så här till Galaterna. Ni är kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och Hebreerbrevet står det. Låt oss lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Jesus själv säger i Johannes, var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Men om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Så att lyda Gud är ett heligt slaveri. Det bevarar oss från syndens slaveri som binder och snärjer oss. Och det är bättre att avstå från saker som kanske ger tillfällig glädje och tillfredsställelse, men som i längden får oss att missa målet. Och bättre att välja Gud, fast det kan vara svårt. Alla råkar vi ut för frestelser och det känns, oj, nu skulle jag så vilja, vad man nu kan tänka sig att göra. Ljuga lite och skvallra lite och ja, allt världens, vad det finns att göra. Men då kan det vara igen bra att stanna upp och fråga sig att vart leder det här mig? Den här som jag väljer att göra. Och vågar vi säga nej och underordna oss Gud och hans vilja istället, fast det kan vara svårt som sagt, så leder det till det överflödande liv som han har lovat. Paulus skriver i Romarbrevet 6 mycket om det här, eller egentligen hela kapitlet om det här med synden och nåden. Att ska vi synda liksom mycket för att nåden ska bli större, och för att vi nu har fått nåd så kan vi väl lika gärna hålla på och synda. Att vad gör det för skillnad liksom? Att Gud förlåter, Jesus älskar mig så jag får göra vad jag vill. Men så säger han i slutet av kapitlet så här. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över eftersom det slutar i döden. Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Ja, med helgelse är ett sådant gammalt och fint ord som vi inte vet, jag kanske inte pratar så mycket om. Men betyder ju det här att vi får bli mer lik Jesus, som vi nu sjöng också här. Att mer av dig och mindre av mig. Och få söka hans vilja i våra liv. För alla kämpar vi ju med synd i våra liv. Och som sagt kan frestas saker. Men han har också lovat att vi inte ska bli frestade över vår förmåga. Och han ska ge oss en utväg ur frestelsen. Det andra hänger ihop ganska nära med det här. Men vi blir också befriade från skam och fördömelse. Jag vet inte om du kan föreställa dig en värld utan skam. Vi har en kultur, här shaming culture, där det är liksom helt okej att skämma ut folk och skriva på internet och sociala medier allt dumt de har gjort. Och så jag förstår inte riktigt en kultur med så här roasting där man liksom bara säger en massa fula saker om andra. Men tänk en värld utan skam. Det står om Adam och Eva att de var nakna, men de skämdes inte. Det är ganska skönt att inte behöva känna skam. Men så kom synden in i världen. Och det första Adam gjorde var att gå och gömma sig. Och så kommer Gud och frågar, var är du? Ja, jag är här i busken. Men vad gör du där? Men jag är naken. Och så blev det pinsamt på något vis. Och så kom skammen in i bilden. Och alla gör vi ju saker vi skäms för. Vi gör bort oss. Det är pinsamt. Och vi syndar och vi misslyckas. Men så har vi en trofast Gud som lovar att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och då vi misslyckas och då vi syndar så är det stor skillnad på om vi upplever conviction or condemnation. Lilian sa det något. Saker låter finare på engelska. Övertygelse eller fördömelse eller överbevisning. Då vi syndar gör bort oss så är det naturligt att vi känner lite dåligt samvete. Och det ska kännas kanske av att man har gjort bort sig. Och det är en helig andes uppgift att påpeka åt oss att hej, det där var kanske inte så bra gjort. Men då är det skillnad på, som sagt, om vi känner en överbevisning att jo, det stämmer. Jag gjorde bort mig, jag har misslyckats. Och kommer till Gud och erkänner. Eller känner jag mig fördömd och tänker att usch vad jag är dålig. Nu har jag gjort bort mig igen så nu måste jag gå och gömma mig. Och det är en stor skillnad och det är också skillnad på hur vi ser på Gud. Är Gud en som du är välkommen till fast du har gjort bort dig? Det är fine. Alla misslyckas vi. Men han kommer. Du får komma till honom. Du får en ny chans. Eller känner du att han är bara där för att peka finger. Och påminna dig om hur dålig du är. Och trycka ner dig. Och så måste du gömma dig. Tycker du att du måste liksom. Ja. Romarbrevet skriver Paulus också att så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus. Livets andes lag har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Synden som leder till döden, men livet med honom som leder till evigt liv för mig. Och jag hoppas att du kan nästa gång, för det kommer antagligen nästa gång för oss alla, då vi gör bort oss. Så kom ihåg det att Gud är inte ute efter att trycka ner dig utan tvärtom för att lyfta upp dig. En tredje sak som vi kan få uppleva frihet från är oro och ångest. Det läst då 365 gånger i Bibeln. Frukta inte eller var inte rädd. Bland annat Jesaja skriver, var inte rädd för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Att inte oroa sig, att inte få ångest, är ju lättare sagt än gjort. Men även här så kan vi finna hjälp och stöd från Gud. Och jag tror att nyckeln eller vägen dit finns i det som Petrus skriver. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Så att han upphöjer er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Så är det att vi får ödmjuka oss. Komma under hans vilja. Det kan ju hända att du är orolig, har ångest över saker. Du har, som det där fåret som har irrat iväg. Och så händer det saker och så blir det jobbigt. Men så får man komma tillbaka och underordna sig, ödmjuka sig och säga Gud, hjälp mig. Ta det här, ta mitt bekymmer, ta mitt problem och hjälp mig. Det här lovar ju inte oss ett bekymmerslöst liv. Så att, no, men vi kastar alla bekymmer på Gud så behöver vi inte som alls ha någon oro och stress. Utan han har ju lovat istället att vi ska få lida. Det ska vara jobbigt. Det kommer att bli kämpigt. Men han har också lovat att han ska gå med oss till och med genom dödsskuggans dal. Och jag funderar ibland då det är kämpigt. Till exempel under den här coronatiden. Det har inte varit lätta dagar alla gånger. Att hur gör de som inte har Gud att vända sig till? För nu är det ju en enorm tröst och styrka att få komma till en himmelsk far som man vet att hej, han har ju hela universum som Anders brukar visa. Och säga att det här kämpar jag med. Och så får man uppleva att yes, han är med. Och så får man också komma till församlingen och säga hej, det här känns jobbigt, tungt. Och så kan vi be tillsammans och så bär vi varandras bördor som vi är tillsagda. Och det finns som sagt säkert många, många andra saker som vi får frihet från. Det här var nu tre som jag kom på. Men för det här och för andra saker också så tänkte det finns några nycklar. Jag har fyra stycken här som jag tänkte ta upp. Nycklar till frihet. Från både det som jag nu har sagt men också andra saker. Och första nyckeln är bekännelse som redan nu kanske kom upp. För då vi döljer vår skuld, vår skam och våra misslyckanden så bara växer de. Sitter du för dig själv och tycker synd om dig själv så blir det ganska stora moln plötsligt. Det känns jättejobbigt och tungt. Men bekänner vi så får vi byta ut vår skuld, vår skam mot hans nåd istället. Och att gå fri betyder att gå i Guds nåd. Alla snavar vi, men som sagt, han är där för att resa oss upp igen. En annan nyckel så är ordet, eller sanningen. Det står, Jesus själv säger, att om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Jesus sa om sig själv att han är sanningen, så det är han som gör oss fria. Och han är också ordet. Och ordet, det är levande, det är verksamt. Och det är fullt med goda sanningar som du kan tala ut över dig själv. Har du jobbit med dig själv så får du tala ut att jag är underbart skapad. Gud har goda tankar om mig. Han har ett framtid, ett hopp för mig. Och många, många andra godisar. Det står att smaka och säga att Herren är god. Och ordet är fullt med saker som vi får tala ut. Och tala ut det som sanning. Som får bryta lögnen, får bryta ner tankebyggnaden. Kanske någon har talat ut saker över dig. Men du är dum och du blir aldrig till någonting. Och vad ful och fet du är. Och så får man byta ut det till Guds ord. Men min Gud, min pappa i himlen, han säger någonting helt annat. Och säg det högt. Och limma upp det på vad heter det, spegeln och överallt. En tredje nyckel är förlåtelse. Någon har sagt någon gång att förlåtelse är som att öppna en fängelsedörr och inse att fången var du själv. Och Jesus han säger att om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter. Och han har den här liknelsen om det här. Den här som var skyldig jättemycket pengar till kungen men blev förlåten. Men så hade han någon som var skyldig honom en fjuttig summa. Som han då inte ville förlåta. Och så fick kungen veta det här. Och kastade honom då i fängelse. Tills han hade betalat det här. Så att leva i oförlåtelse. Är som att stänga in sig själv i ett fängelse. Och förlåtelse är ett beslut vi gör. Och det kan vara jättejobbigt. Men folk kan göra stora hemska saker mot oss. Eller så behöver vi förlåta oss själva för saker vi gör. Men då får vi komma till Gud och be att han hjälper oss. Att han styrker oss. För förlåtelse är ändå ett val vi gör. Det är något vi beslutar att göra. Det behöver inte gå på våra känslor. Vi behöver inte alls känna för det. Men vi bestämmer att nu bestämmer jag. Och man kanske måste göra det många gånger. Och säga det högt många gånger. Innan det får effekt. Och förlåtelse betyder inte att vi accepterar det som har blivit gjort mot oss. Men det befriar oss från att vara bundna till den som har sårat oss. Och vi får gå fria. Och jag läste ett vittnesbörd till och med om att då det var en som hon hade blivit om det var våldtagen eller någonting. Och så bad hon till Gud att Gud ska förlåta den här som hade gjort orätt mot henne. Och så fick hon ett samtal dagen efter från ett okänt nummer och svara. Så visade det var han som ringde. Och så sa han, okej, varför ringer du mig? Så han sa, ja, bad du för mig igår? Att, har du förlåtit mig? Ja, Gud sa det. För jag var i en bilolycka, men överlevde. Och Gud sa att jag överlevde för att du förlät mig. Så det att vi förlåter friar inte bara oss själva, utan den som har förbrutit mot oss. Inte lätt, men med Guds hjälp också fullt möjligt. En fjärde nyckel till frihet är tacksamhet och lovsång. Paulus skriver i Filipperbrevet att bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Och då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi får komma både bön och åkallan, men med tacksägelse. Och i psalm 103 så skriver David, lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Och det är som att David, han kommenderar sin själ. Prisa Herren, för känner vi för det alla gånger. Det kan vara jättetungt och jobbigt och inte känns det som att Gud är värd. Men då vi prisar Gud så skiftar vi vårt fokus från vårt eget och våra omständigheter till honom, till den han är och den han har gjort för oss. Lovsången, tacksägelsen proklamerar hans seger och det skapar en miljö av frihet. Så fast du inte alltid känner för det, så kan det vara ibland bättre än att komma till Gud och klaga och tycka att borde Gud fixa det här och gör så, du ser det här och det där är jobbigt och det där är kämpigt. Att lägga det åt sidan och ta en stund i lovsång och tacksägelse och låta honom fixa allt det där andra som du ändå kanske inte kan fixa själv. Så för att sammanfatta så kan vi få uppleva frihet från synd, skam och fördömelse, från oro och ångest. Och vägen dit går genom bekännelse, att proklamera ordet, genom förlåtelse och att prisa Gud. Ska vi be tillsammans. Kära himmelska fader, jag tackar dig för att du har kallat oss till frid och ett liv av överflöd. Tack Jesus för att det är du som har möjliggjort det för oss. Inget av det här så kan vi köpa till oss eller jobba oss till. Utan Jesus, du har redan betalat priset. Det är du som har nycklarna i din hand till vår frihet. Herre, be för var och en av oss. Herre, du ser det saker vi kämpar med. Herre, om det finns synd i våra liv, det finns något vi skäms för, om vi har oro över någonting. Herre, vad det än är som vi är fast i, så ber jag att du ska komma den här stunden och kom med ditt ord, tala in frihet i våra liv och hjälp oss att stiga ur de band och bojor som snärjer oss och stiga in på din väg, din frihet. Tack Jesus för att du är full av nåd, full av nya chanser och nya möjligheter. Amen. När vi ska få fira nattvard tillsammans så är det också ett tillfälle till frihet att få proklamera Jesus seger, det han har gjort på korset. Han har tagit vår synd, vår sjukdom, han har tagit allt. Och så ska vi få lovsjunga honom och så finns det möjlighet till förbön. Om det finns något som du tycker att du behöver hjälp med idag så kom fram så får vi be tillsammans med dig.